kommer till en del under min undervisning att försöka ställa en diagnos. Jag har ju varit röntgendiagnostiker i många år och vant mig vid att aldrig sätta in några behandlingar förrän man har en bra diagnos. Och en hel del av undervisningen här kommer att handla om det positiva. Hur man alltså tar emot anden, hur man växer i anden, hur man blir stark till sin invärtes människa och allt det här. Men jag kommer åtminstone till en början att lite grann ta upp det negativa. För min fråga som jag vill utgå ifrån i den undervisningen är denna. Vi vet alla att Gud vill ha väckelse. Och vi vill ha väckelse. Och frågan är varför har vi inte väckelse? När Gud vill och vi vill. Det behövs en diagnos. Vi behöver ha en klarhet i vad det är som hindrar oss. Hela kyrkohistorien igenom har det varit en variation mellan liv och död. Det har varit som en böljande rörelse fram och tillbaka. Ibland har livet funnits där, överflödande liv, och så har stagnationen kommit. Allting har stelnat till, det har blivit dött och livlöst på något sätt, intill dess att på nytt liv har kommit in. Och det kan vara bra för oss att veta vilka mekanismer som kan ligga bakom det här växelspelet. Och då inte bara att vi vet en massa om vad det är som ger liv, utan också vad det är som gör att det inte blir liv plötsligt. Vad är det som gör att det dör? Vi har vant oss vid det som en tumregel att väckelser, ja, de har man en tid och sen dör de. Varför det? Hur kan det vara så? Måste det vara så? Är det Guds vilja? Nej, det är det inte. Och det är inte vår vilja heller, men det blir så ändå. Vi ska börja i Johannes 10 kapitel och 10 vers. Därför att där säger Jesus väldigt klart någonting som naturligtvis för oss alla är en självklarhet. Men som vi ändå måste påminna varandra om. All erfarenhet visar att vi på nytt måste läsa den versen och påminna oss om vad det är som ligger bakom. Jesus säger: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha liv i överflöd. Det är alltså så här. Gud vill väckelse och vi vill väckelse. Men så finns det en till som är inblandad och han vill inte väckelse. Guds ord säger om var och en av oss kristna att vi ska växa. I Bibeln beskrivs vårt andliga, privata andliga liv som ett ständigt växande. En tillväxtprocess. Men vi vet hur lätt gjort det är att den där tillväxtprocessen stannar av. Fastän vi själva vill. Det är en tjuv som har varit fram. Och jag höll på att säga att det är en sängkammartjuv det här. Ni vet en sån där som smyger precis förbi huvudkudden och knycker plånboken som ligger under madrassen. Han är duktig. Och han är fantastiskt skicklig på att överraska oss. För vi tänker det att ja, när jag ligger på plånboken här och så är det ingen som kan ta den. Men han klarar av att knycka den utan att vi vaknar. Just det, utan att vi vaknar. När vi nu ska gå till Guds ord för att se efter lite mera hur han bär sig åt. För det kan ju vara väldigt intressant att veta det. Om vi ska sprida liv omkring oss. I den miljö där vi finns. Kanske den församling där Gud har placerat oss. Och där han vill att vi ska leva ut livet. Det eviga livet. Då kanske det är bra att veta lite grann hur han bär sig åt. Så man inte bara delar ut andliga rallarsvingar åt alla håll och kanter. Och ibland träffar folk på hakan istället för att träffa tjuven. Det är väldigt lätt gjort, det vet ni. Då måste vi förutsätta att eftersom det här är en väldigt viktig fråga så finns det svar på den frågan på många ställen i Bibeln. På många ställen. Vi ska hitta ett svar. Det är inte svar rött i singularis, men det är ett svar. Och till det ska vi gå till den bok i Bibeln som antagligen är den allra äldsta. Det är fascinerande. Vilken bok är allra äldst i Bibeln? Antagligen. Jo, det är Jobs bok. Du vet, Job han blev väldigt gammal. Det står alldeles i slutet av Jobs bok att när Herren hade upprättat honom, det står i 42 kapitlet och 16 versen, Och Jobb levde därefter 140 år och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Så det är ruskigt gammal. Det blev man bara alldeles i början. Noa och de gubbarna där omkring, de blev så där gamla. Men sen så försvann ju det där av någon anledning. Det finns många som tror att det sammanhängde med miljöförändringar i anslutning till syndafloden. Kanske mer av kosmisk radioaktiv strålning eller något annat sånt här som plötsligt flyter in över jorden. I vilket fall som helst. På den tiden blir man gammal, nu gör man det inte. Och det är så också att språket i Jobs bok är ett ganska annorlunda språk. En ganska annorlunda hebreiska sägs det mot vad gamla testamentet i övrigt innehåller. Så att man förmodar att det är för att det är ett så ålderdomligt språk som Jobs bok till och med är ganska svårt att översätta. Vi utgår ifrån att det här hände för väldigt länge sedan och det här är en väldigt gammal bok. Det är spännande. Den är så ruskigt modern, det är därför jag säger det. Den är så fantastiskt skoj för det. Därför att när jag har varit inför Herren i bön och frågat varför händer så lite i våra församlingar, varför händer så lite i våra privata personliga liv, då har Herren visat mig bilden av Jobb där han sitter nedtyngd i askan och skrapar på sina bulnader med en lerskärva. Det finns så oerhört många kristna som har upplevt svåra upplevelser på samma sätt som Jobb fick göra. Varje gång du kommer ut i en församling och ställer frågan hur många skulle behöva ett helande här, så reser sig 40-50%. Jag har varit ute i många församlingar och undervisat om helande. Och du vet, när man har undervisat om helande så där några varv så ordnas det alltid ett samtal, som det heter. Man dricker en kopp kaffe, man sjunger en sång och så samtalar man. Och då får man alltid höra detta. Att ja, i den här församlingen så hade vi en älskad syster. Hon var en from och fin människa. Hon älskade Herren och var en god förebedjare och ett gott föredöme. Och hon fick cancer och vi bad allihopa ända tills hon dog. Det här är väldigt vanligt. Och ni förstår, en församling där detta har hänt, det är ingen frimodig församling. Tjuven har tagit frimodighet. Tjuven har tagit någonting som gör att den församlingen sen sitter nedtyngd i askan och skrapar på sina sår med den stora frågan varför. Varför blev det så här? Varför, varför, varför? Vi fattar ingenting. Vi vågar inte gå ut på Guds löften längre. Tjuven har tagit. Och han tog inte bara den här systern ifrån dem. För hon är hemma hos Herren. Och det kan vi på ett sätt jubla och tacka Gud för. Hon har det mycket bättre än vi. Men det han tog, och som verkligen betydde oerhört mycket, han tog hela församlingens frimodighet på samma gång. Naturligtvis allra mest de anhörigas frimodighet. Men han tog alltså livet, det andliga livet. Han tog trons visshet ifrån en stor skara människor. Precis så som sker med Jobb. Kvar blir vi sittande alltså med frågor. Om Gud är kärleken, om Gud är allsmäktig, om Gud säger att han hör bön, varför blev det så här? Och du förstår, går du in i en församling eller ett sammanhang där det har hänt såna här saker, och där människor sitter och brottas med de här frågorna, så kan man inte vara hur pang på rödbetan som helst. Du kan inte bara säga det att halleluja, halleluja, Gud hör bön och han uppfyller alla våra behov i Jesu namn. Folk kommer att sitta och tycka att du är en idiot. Du måste faktiskt först förstå deras frågor och kunna hjälpa dem till ett svar. Sen kan du uppfylla dem med den heliga ande. Sen kan du på nytt utgjuta nådens och bönens ande. Men du kan inte bara komma och göra detta om du inte har en förståelse för vad det är som binder människorna där de sitter i askan och skrapar på sina bulnader. För det blir så lätt så här när man blir besviken. För det handlar ju om besvikelse i detta. Man blir som hemmasonen. Jag kommer att prata mycket om hemmasöner. Jag älskar hemmasöner. Över alla gränser, över alla rimliga gränser. Dessa hemmasöner som i djupet av sitt hjärta har den här tanken, fast de sällan vågar säga den rent ut. Herre, nu se i så många år har jag tjänat dig och aldrig uteblivit från ett enda elvamöte, en enda söndag. Och du har likväl inte gett mig en enda nådegåva. Du har inte svarat på mina böner. Du helade inte mina sjukdomar. Du hjälpte mig inte. Och så står fadern där och säger, men kom käre vän, allt mitt är ditt. Låt oss nu gå in till festen. Men hemmasonen står där och säger, nej, jag stannar utanför. Jag stannar utanför. Detta är så vanligt. Och det behövs så mycket kärlek och så mycket takt och så mycket förståelse. Om man ska få med hemmasönerna in i till festen. Där sången och glädjen och dansen redan har börjat. Och vi, många av oss, är kallade att fullgöra den tjänsten. Att förlösa hemmasöner och hemmadöttrar till att komma med in. Det kommer en väckelse vilken dag som helst. Och dansen och sången och glädjen börjar. Vi kanske måste hjälpa människor in. Kanske somliga av oss själva, vi som är här. Behöver få den hjälpen för att riktigt våga ta steget in i festlokalen och bara släppa loss i glädje. Och det här är ingenting man kan ta med en klackspark. Vi måste verkligen gå på djupet i frågan, även om det är smärtsamt. I Jobs bok får vi alltså ett svar. Och nu ska vi börja från början i Job och se vad det är som händer där. De två första kapitlen är nyckeln till Jobs bok. Hade vi inte de kapitlen så skulle vi bara bli totalt förvirrade. Lika förvirrad som Job blev av allt vad vännerna säger till honom. För det står i de två första kapitlen att Job var en man som levde utan några större problem. Han var till och med mycket rik. Och han var rättfärdig inför Gud. Nu får vi titta in lite grann i himlen. Och så ska vi se hur det ser ut där när Job levde. Första kapitlet och sjätte versen. Men nu hände sig en dag att Guds söner, det änglarna det, kom och trädde fram inför Herren och åklagaren, det är detsamma som djävulen eller Satan, kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade, från en vandring ut över jorden och från en färd omkring på den. Då sa Herren till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Job var en rättfärdig man. Och han var så till den grad rättfärdig, om man nu kan vara mer eller mindre rättfärdig, att när djävulen kommer till Gud så säger Gud, titta nu på Job ska du se. Gud skryter. Han skryter lite grann med Job. Han tycker att det finns ingen som går upp emot Job i rättfärdighet och redlighet. Så att vår utgångspunkt när vi läser Jobs bok, det är att Job var rättfärdig. Han drabbades av en lång rad lidanden, men det ska inte förvilla vår blick. Job var rättfärdig inför Gud. Och Gud till och med skröt med Jobs rättfärdighet. Det är utgångspunkt. Men djävulen, som kallas åklagaren. Vi ska så småningom komma in på varför han heter det. Han blir aldrig svarslös. Han säger så här, 9:e versen. Åklagaren svarade Herren och sade, är det då för ingenting som Job fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har väl välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. För visst så ska han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Job anklagas av djävulen inför Gud. Och lägg nu märke till vad det är han anklagas för. Satan, han har varit och hälsat på Job. Och han har då upptäckt att det går inte så lätt att komma åt den där karln. Det står här, du har på allt sätt beskyddat honom. Om vi läser i den engelska bibeln så står det, you have hedged around him. Du har satt upp en häck runt omkring honom. Det stod en häck av änglar runt omkring Job. och det var inte så lätt att komma åt honom. Djävulen hade som sagt försökt, både med att fresta och med att drabba honom. Ingen där gick. Han var beskyddad. Så han, egentligen hade ju djävulen ingenting att anklaga Jobb för inför Guds ansikte. Men då är han så fiffig så han anklagar Jobb för någonting som han skulle tänkas kunna komma att göra. Förstår ni? Ta bort den där häcken så jag kan komma åt honom, så ska du få se att han är minsann inte så rättfärdig som du tror. Är ni med? Han anklagar alltså Jobb för någonting som han skulle kunna komma att göra. Och när vi kommer dit så upphör lite grann vår förmåga att följa spelet och spelets regler. För vi kan tycka så här att ja, men det skulle väl Gud inte behöva gå på en sån anklagelse. Intressant, det tycker vi allihopa. Det var väl ingenting att ge efter för. Men det där kan vi inte förstå och det kan vi inte spekulera ut. Och så vitt jag vet finns heller ingen förklaring i Bibeln till varför Gud på det sättet blir tvungen att ta bort en del av sitt beskydd. Djävulen säger till Gud, men räck ut din hand, säger han till Gud. Gud svarar åklagaren, nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand. Vems hand är det som drabbar Jobb? Är det Guds hand eller är det djävulens? Svar det djävulens. Tjuven kommer endast för att stjäla, slakta och döda. Gud drabbar inte den som är rättfärdig. Och Jobb var rättfärdig. Men vi ser in bakom kulisserna här och ser att på något sätt kan det uppstå situationer där Gud mer eller mindre kan tvingas att lämna ett visst spelrum för fienden i våra liv. Gud var så att säga tvungen att bevisa för Satan att han hade fel i sina anklagelser. Det var inte bara för Gud att rycka på axlarna och säga att ja, men där har du fel, lille vän. Det vet jag. Utan Gud var tvungen att bevisa det. Och det fanns bara ett sätt att bevisa det. Genom att ta bort en del av beskyddet. Och vi vet, Jobb drabbas först av att barnen dör. Hans rikedomar förstörs. Till sist blir han också själv sjuk. Och vi hoppar till andra kapitlet och elfte versen. Men tre vänner till Jobb fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom. Och det kom så var och en från sin ort. Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Nama. Och de avtalade med varandra att de skulle ge sig av för att beklaga honom och trösta honom. Men när de, ännu på avstånd, lyfte upp sina ögon och såg att de inte mer kunde känna igen honom, brast de ut i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himmelen ned över sina huvuden. Sedan satt de med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Det var väldigt välmenande bröder som kom till dem här. I vår stressade tid skulle vi inte sitta i askan i 7 dagar och 7 nätter och bara tiga av sorg och medkänsla innan vi ens började försöka att tala tröstens ord. Utan vi börjar redan i dörröppningen och försöker att krya på varandra och muntra upp varandra och klappa upp varandra. Och det ska nog ordna sig det här och du ska bara ha lite tro och vad vi nu kan kasta till varandra för glada tillrop. Och detta måste vi hålla i minnet. Det här var tre bröder som menade väl. Men när man nu sätter igång och samtalar som man gör i tredje kapitlet. Så blir det väldigt snart något snett i det här samtalet. Det börjar som ett samtal. Ganska snart blir samtalet en debatt. Och till sist blir det ett teologiskt gräl. Ett samtal är ett meningsutbyte utan prestige. En debatt är ett samtal med prestige. Man kan vinna en debatt, men man kan aldrig vinna ett samtal. Alla debatter urartar till gräl. Debatten är grälets början, om ni inte visste det förut. Följ alla debatter i massmedia, ska ni se. Det slutar alltid med att man grälar på varandra. Du har inte läst vad jag har skrivit och du har inte fattat ett dugg. Och den pappskallen och korkskallen och idioten och allt vad det är man slänger i ansiktet på varandra till sist. Det kan börja som samtal, så kommer prestigen, så blir det debatt och sen blir det gräl. Och så blir det här. Och det är mycket intressant. Vem är det som får samtalet att bli debatt och vem är det som får debatten att bli gräl? Är det Gud eller är det djävul? Svarade djävul. Han är alltså med på ett hörn i det här samtalet fast han inte står omnämnd. Vi känner igen hans fingeravtryck i det som händer. Och det är ju lite knepigt. För tänka sig, nu kommer alltså dessa tre vänner och de är vänner till jobb. De kommer i bästa välmening, nu ska de hjälpa jobb. Och så slutar det med att de råkar i luven på varandra. Jobb var rättfärdig. Och vännerna var välmenande. Och så slutar det med teologiskt gräl. Hur bär sig djävulen åt för att åstadkomma denna fina cigarr? Hur gör han? Jo, vi ska lämna Jobs bok ett ögonblick och gå till Matteus evangeliet. För där ska vi få ett stycke kunskap som är ovärderligt, som jag kommer att köta om, för att tala göteborgska. Därför att det Jesus lär ut här, det är fundamentalt när det gäller att förstå allt vad död och stagnation heter. Allt. Matteus 16 kapitel, vers 21-23. Ja, praise God. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Här står Jesus och talar om sitt förestående lidande. Och så står den supervälmenande Petrus där. Och han menar så väl, han älskar sin mästare och han flödar över av välmening. Och så säger han: men inte ska det bli så här. Bara kort tid innan var det Petrus som bekände: du är Messias, den levande Gudens son. Matteus berättar om det i avsnittet innan. Och Jesus, han blir så glad och säger: det där har du inte kommit på själv, utan det har Fadern uppenbarat i ditt inre. Nu plötsligt säger Petrus något annat. Och han tycker han säger det i samma stora kärlek till Jesus som han sa sin bekännelse. Att du är den levande Gudens son. Nu, han tycker han flödar över lika mycket kärlek den här gången. Och Jesus blir så skarp. Så att hade jag varit Petrus, så hade jag nästan gått hem och dratt något gammalt ur mig. Jag tror inte jag hade vågat komma tillbaka. Intressant. Håll dig på din plats, Satan. Vad är det som är felet? Petrus tänker människotankar. Är det något fel med det då? Ja, vi kan säga det så här. Människotankar går att använda till mycket. Men aldrig till andliga ting. Jag menar, om du får motorstopp på din bil, då behöver du inte vara så superandlig så att du går till skriften för att se efter hur du ska göra för att reparera den där bilen. Utan du vet av dig själv att man börjar med att titta på tändningen och se om det gnistrar i tändstiften. Och om det finns bensin i tanken och om förgasaren funkar och att det inte har blivit någon stopp någonstans. Intressant. Det gör man ju. Det är människotankar och det fungerar utmärkt. Därför att det är människotankar om jordiska ting. Du är välkommen att tänka människotankar om jordiska ting. Men så fort andliga ting är inblandade, då ska du ha... veta var strömbrytaren sitter i huvudet på dig, så du kan stänga av dina människotankar. Därför att så fort du börjar tänka människotankar om andliga ting, så blir det tokigt. Därför att Guds rike är som en spegelbild av den värld vi lever i. Allting som är upp i vår värld är ner i Guds värld. Och allt som är ner i vår värld är upp i Guds värld. Den som vill finna sitt liv, han ska mista det. Vetekornet måste falla i marken och dö för att bära frukt. Var och en som ödmjukar sig ska bliva upphöjd. Förstår ni? Och vårt tankeliv fungerar inte så. Och i oss själva kan vi heller aldrig få tankelivet att fungera på detta sätt. Anden kan komma vår svaghet till hjälp. Vi kan förnya vårt tankeliv på det andliga området med andens hjälp, men vi klarar det inte själva. Och vi ska aldrig tilltro oss att klara det själva. Inte ens om vi har den bästa välmening i världen. Åh Gud, jag vill tjäna dig, jag vill vara din tjänare, nu går jag iväg och jag har tänkt ut så mycket fint här. Det slutar alltid med katastrof. Ju bättre saker vi har tänkt ut, desto värre blir det. Det var så för fariserna, de hade tänkt ut allting. De ville tjäna Gud. De hade tänkt ut allting, allt var klappat och klart, de hade satt det på regler och former, det var människotankar alltihopa och det blir ju kass ifrån början till slut. Vi går till andra Korinthierbrevets 10:e kapitel. Och där ska vi läsa verserna 3-6. För det är alltså så som Jesus säger till Petrus, att människotankar står i vägen. Andra Korinthierbrevet 10. Människotankar står i vägen för hans handlande. Och ju mer människotankar du går omkring med när det gäller andliga ting, desto fler pluggar har du också i kanalerna där Guds kraft skulle kunna flyta in i ditt liv. Och det är kanske inte bara att i så fall du får höra en förkunnelse om att Gud är kraftig och härlig och han kan och vill göra allting. För att så länge pluggen sitter där så händer ändå ingenting. Man måste plugga ur, så att säga. Vi läser nu andra Korinthierbrevet 10, verserna 3-6, där Paulus säger så här om sig själv. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Alltså i vårt inre, i vårt själsliv, kan vi gå omkring med starka bålverk och fästen. Tankebyggnader som uppreses mot kunskapen om Gud. Och när du har sådana tankebyggnader i ditt inre, så kan inte Guds tankar få plats. Och om inte Guds tankar får plats i ditt inre, då kommer heller aldrig trons visshet att kunna finnas där. Och om inte trons visshet finns där, så händer heller ingenting. En väldigt viktig del av förvandlingen, den förvandling som vi är här för att få ta del av och som vi också är kallade av Herren att gå och sprida omkring oss ut över världen, det är att bryta ner tankebyggnader och bålverk. Och nu säger Paulus så här, att det är han som gör det. Jag bryter ner tankebyggnader och bålverk, säger han. Han säger inte att Gud gör det. Överallt där jag går fram och förkunnar ordet, så bryter Gud ner tankebyggnader och bålverk. Han säger, det får jag göra själv, och jag gör det också, och jag har mäktiga vapen. Vad är det för mäktiga vapen han har av Johanna Guds ord? Det vi håller på med nu, det är att börja identifiera tankebyggnader och bålverk i avsikt att sätta en bomb under dem. Den här dynamiten som Barry talade om för en stund sedan, den är bra till att spränga hus med. Och även om det är starka bålverk och fästen, så har vi också kraft ifrån Guds ord till att ta bort tankebyggnader och bålverk. Och vi ska nu ha klart för oss, det handlar inte om någon speciell satanisk ideologi, att vi har varit involverade i spiritism eller TM eller något annat sånt här, utan våra egna vanliga högst personliga mänskliga funderingar i andliga ting. Mänsklig andlig spekulation, det är de stora tankebyggnaderna, rikt förgrenade labyrinter som vem som helst kan gå vilse i. Och nu ska vi gå tillbaka till vännen Jobb. När han sitter där. Och det blir gräl, som sagt. Vi går till kapitel 42 i Jobs bok. Därför att nu börjar de här tre vännerna att försöka att trösta Jobb. Och hur tröstar man en människa som sitter där med frågan varför, brännande i sitt inre, och som inte önskar annat än en förklaring till hur han som var oförvitlig och ostrafflig inför Gud kunde drabbas av detta lidande? Jo, man försöker naturligtvis hjälpa vederbörande på traven med förklaringar så gott man kan. Vad är det för förklaringar vännerna kommer med? Jo, det är människotankar. Det är människotankar. Och när vi tittar nu i kapitel 42, när Gud till sist har helat Jobb, upprättat honom, och då talar Herren igen. Vi läser 7 versen. Sedan Herren hade talat så till Jobb, sade han till Elifas från Teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Jobb har gjort. Så ta er nu 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Jobb och offra dem som brännoffer för er, och låt min tjänare Jobb be för er. Kanske skall jag då av nåd mot honom avstå från att göra något förskräckligt mot er till straff, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Jobb har gjort. Mer eftertryckligt kunde inte Gud ta avstånd ifrån det vännerna sa, inte sant? Han underkänner rubb och stubb. Ni har bara pratat smörja om mig, säger Gud. Vad var det för smörja de pratade? Jo, det var människotankar. Och därför är det väldigt intressant att läsa Jobbs bok. När vi nu vet att Jobb var rättfärdig. Vi vet varför han blev sjuk och varför han fick sitt lidande. Vi känner med honom i alla hans frågor och ser att det är precis vad som binder oerhört många människor idag. Oerhört många kristna idag. Det är frågan: varför finns allt detta i mitt liv? Varför hände det och varför hände detta? Och så ser vi nu vännernas teologi. Den teologi som Gud uttryckligt tar avstånd ifrån. Han kräver ett rejält syndoffer. 7 tjurar och 7 vädurar. Och dessutom Jobbs förbön. Så säger han: kanske ska jag förlåta dig. Så det var ingen vidare teologi det här. Och jag tror att vi ska komma och känna igen oss när vi läser vad det är vännerna säger. För de säger precis detsamma som vi brukar säga. Det är ingen större skillnad på människotankar från generation till generation. Vi går nu till Jobs bok, det femte kapitlet. Så ska vi provsmaka lite granna av, det är väl Elifas från Teman som talar här. Just det. Femte kapitlet, verserna 17 och 18. Då ska vi se ett härligt prov på människotankar. Det är ju så intressant, ni vet, när man köper såna här fromma vykort med lite alptoppar och lite solrosor och lite annat på, så här, så står det ett fromt ord in under. Det brukar alltid vara citat ifrån Jobbs vänner. Ja. Femte kapitlet, vers 17. Elifas från Teman säger så här till Jobb: ja, säll är den människa som Gud agar. Den allsmäktiges tuktan må du inte förkasta. Ty om han sargar så förbinder han också. Om han slår så helar också hans händer. Vad är det Elifas säger till Jobb? Jo, han säger det är Gud som har gjort en sjuk. Och det är Guds tuktan det här. Och det är all Guds välmening i detta. Jobb var totalt oförmögen att begripa den välmeningen. Men vännerna säger den finns där ändå. Intressant. Ja. Det roliga med det här som Elifas säger, det är att det i och för sig är en biblisk tanke. Så vi håller ett finger i Jobbs bok och så slår vi upp istället i Hosea, det sjätte kapitlet. Hosea. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea. Och så läser vi några verser i början av sjätte kapitlet. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar återgöra oss friska, ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Ja, men här säger ju Gud genom profeten precis detsamma som Elifas från Teman, inte sant? Och då blir man ju lite förvirrad först. Men man måste ju alltid tänka på vem det är som är tilltalad. Vem är adressaten? I Hoseas bok talar Gud till ett avfälligt folk. Till människor som visste Guds vilja men inte levde efter den. Till orättfärdiga människor. Sådana kan behöva lite tuktan och lite aga. Inte sant? För att om möjligt återföras på Guds väg. Synden har en stor makt i våra liv, den ska vi inte underskatta. Och visst kan det behövas tuktan och aga för att vi ska överge det som är synd. Om vi nu lever i synd. Men vi kommer ihåg, Gud skröt över Jobs rättfärdighet. Han var rättfärdig och vi är rättfärdiga. Därför att vi är gjorda till rättfärdighet i Jesus Kristus, inte sant? Eller? Amen? Ja, ett litet amen kanske vi kan kosta på oss. Ett litet preliminärt amen, så kanske det får lov att växa under den här terminen till ett riktigt ordentligt amen så småningom. Nu är det så här, var och en av er som har egna barn och kanske ibland tvingats att något fostra sina barn med lite smisk på fingrarna för att inte allting ska åka i golvet. När vi fostrar våra barn och på något sätt tuktar och agar dem, då är vi så pass klipska i huvudet allihopa så vi säger till våra barn vad det var de gjorde för fel, inte sant? Man flyger inte på sina barn och agar dem utan att tala om varför, det är ju helt bortkastat. Eller hur? Naturligtvis. Hur ska vi kunna känna skillnad på Guds tuktan och djävulens framfart? Jo, Gud talar om. Han talar om för oss. Ibland är det kanske så att vi inte är så där vansinnigt intresserade av att lyssna. Men du ska utgå från att Gud är ruskigt intresserad av att tala. Om det är han som agar. Och om du, trots att du kommer till Herren med ett öppet sinne och ett öppet hjärta och verkligen önskar en uppenbarelse om det finns någonting som är fel i ditt liv och du inte får något besked, då ska du utgå från att det här är inte Guds tuktan. Det här är någonting helt annat. Det är tjuven som har varit fram. Förstår ni det här? Det är mycket enkelt. Men Elifas från Teman var inte ett dugg lyhörd inför det här. Utan han bara tänker själv och drämmer till med ett bibelord. Och det kan man göra in i andra människors situation. Det kan man väldigt lätt göra i sin egen situation. Och det är lika fel båda delarna. Bär lika förödande dålig frukt. Han tänkte människotankar om andliga ting. Det är ingen idé. Vi ska tänka andliga tankar om andliga ting. Och till det behöver vi den heliga andes hjälp. Vi behöver en andlig diagnos på våra svårigheter. Om de här vännerna hade inte bara suttit tyst i askan utan också varit stilla inför Gud och verkligen fått besked om vad det var som hade hänt bakom kulisserna, så skulle de kunnat förlösa Jobb på nolltid. Men nu gjorde man inte det. Man tänkte själv. Och det blir alltid tokigt när man tänker själv. Varför det blir så 100% fel varenda gång, det vet jag inte. Men det blir det. Och det som nu händer i Jobs liv är någonting oerhört viktigt. Jobb får en felaktig bild av vem Gud är. Förstår ni? Så oerhört många människor kämpar med denna frågan. Ja, det sägs det att Gud, han är kärleksfull och han vill mig väl och han vill det bästa. Och här står jag... sjuk och svag och eländig och fattig och på allt sätt lidande och problemfylld och ska försöka att få ihop det här så att det blir Guds kärlek av alltsammans. Det är lite svårt, men jag kämpar trons goda kamp. Kampen om att behålla min tro. Kampen om att tro att det här är Guds kärlek fastän jag inte riktigt förstår varför. Alltså vilken Gud man får på det sättet. Nu börjar vi förstå. Människotankar är någonting, det är ett ypperligt instrument för djävulen. Han använder dem. Han är aldrig så glad som när vi tänker människotankar. Åh, säger han. Där har vi en som tänker människotankar. Jag ska verkligen uppmuntra honom på allt sätt och ge honom en klapp på axeln så att han nu flödar över av människotankar. Då blir det tokigt. Jag kan alltid använda mig av det här på något sätt. Då har jag tagit hem spelet. Han tänkte människotankar. Och en sak som alltid händer när människor tänker människotankar, det är att Guds godhet blir beslöjad. Det är alltid så. Fråga mig inte varför, men det är alltid så. Det är väldigt viktigt att vi får upp ögonen för att Gud är oändligt mycket mer god än vad vi tror. Och det första steget ut ur det här siktandet i askan, att vi får den vissheten. Hur gick det med Job? Han fick den vissheten så småningom, men inte genom vännernas förmedling, utan genom att Gud själv uppenbarade sig för honom. Märkligt nog satte sig inte Gud i askan hos Job och sa, nu ska jag förklara för dig kära vän hur det här har gått till. Utan Gud uppenbarar sig för Job och börjar att tala. Titta på skapelsen, titta på stjärnorna, titta på himlen. Var var du när jag grundlade jordens fästen? Och begriper du någonting av det här? Och se på så fantastiskt mycket fint jag gjort. Titta bara på flodhästen, så härlig han är. Och långsamt, långsamt börjar Job begripa att Gud är god. Och det är första steget på väg till hans helande. Att han får se Guds godhet. Vi får lugna oss med detta idag. Låt oss nu be tillsammans. Att vi också ska få den visionen i våra hjärtan som en begynnelse för denna bibelundervisning. Vi går alla och bär på tankebyggnader. Vi har alla våra besvikelser. Vi har alla våra misslyckanden och tillkortakommanden. Alla har vi våra varför. Varför blev det så här? Varför ställde Gud inte upp? Vi behöver bli lösta. Och nu ska vi sätta dynamit under de här tankebyggnaderna. Nu ska vi lämna dem till Herren. Den heliga ande får lysa in i våra hjärtan och börja visa var vi har suttit och bearbetat i askan, våra kriser, våra svårigheter, våra misslyckanden och kommit fram till att det var Gud som låg bakom. Låt oss be tillsammans. Fader, nu prisar och tackar vi dig för att du är en god Gud och vi vill bekänna att du är god långt utöver vad vi förmår förstå och fatta. Fader, vi kommer inför dig och vi vill bekänna alla våra tankebyggnader som en synd inför ditt ansikte, Fader. Och vi ber att du istället med din heliga ande börjar att uppenbara i våra hjärtan hur god du är, hur mycket du älskar oss, hur väl du vill oss. Vi ber att du ska ge oss en förståelse för måttet av den frälsning som vi alla har i Kristus Jesus. Så att vi också kan börja förtrösta på dig och börja att handla efter ditt ord, därför att vi vet att du är pålitlig. Vi har blivit lösta från alla våra tankar och alla våra mänskliga erfarenheter som säger att du inte skulle vara pålitlig, utan vi har på nytt blivit nollställda så att vi kan stå inför ditt ord och ta in det utan några hindrande tankebyggnader. Fader, nu ber vi om den orden i Jesu Kristi namn.